Vi är ju i en predikoserie om församlingen som sakta men säkert börjar att gå ner för landning. Ni vet, när man åker flygplan så kan man ju inte bara störtdyka sådär. Det tycker inte passagerare om. Utan vi håller på att gå ner för landning, och den här söndagen och två söndagar framöver nu så kommer vi att runda av den här serien om församlingen. Den 22 så kommer vi ha om församling som missionerande. Att vara en församling som har fokus på mission. Den här söndagen så kommer vi att tala utifrån rubriken om församlingen. Att se rätt och där vi kan ana Guds närvaro. Och jag skulle vilja läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 24. Och från den 13:e versen, där det står så här. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som heter Kleopas sa till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vad då? De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar överlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor ibland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade det, att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? De bröt upp och samma stund återvände till Jerusalem, då de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Bönen som har varit på mitt hjärta och när vi har samtalat om församlingen, det har varit att få växa i en förståelse vad vi är kallade som församling. Vårt uppdrag, att vi är Guds församling. Med andra ord är det han som är huvudet och vi får vara lemmarna i kroppen. Vi som är satta, kallade för att förhärliga honom här på jorden. Inte bara för våran egen skull utan för att människor runt omkring oss ska få lära känna honom. Och i den här serien så längtar vi, och egentligen inte bara den här serien utan i det vi gör som församling, så längtar vi efter att Gud genom sin helige ande ska få verka i oss och genom oss. Att det här inte bara blir platsen där Gud möter med oss, utan att också du och jag kan få bli rustade för det som ligger framför. När måndagen kommer och vi går tillbaka till vårt arbete eller till våran skola. Eller var vi nu än befinner oss någonstans. Hur vi får vara kallade att vara Guds församling. Och det här med att se rätt. Ja, är du som jag så händer det ibland Att man tappar bort saker. Nycklar, plånböcker, saker och ting som man har i fickan. Och så plötsligt när man ska iväg så får man lite bråttom och så tänker man, var la jag nycklarna någonstans nu då? Och man letar och man letar och man blir frustrerad. Varför har de försvunnit? Varför har någon lagt dem på ett annat ställe? Och det där är frustrerande när man känner att det är alla andras fel. Tills frun eller barnen säger, pappa, de ligger där. Ser du inte det? De är precis framför dig. Eller du la dem där borta. Ja, just det. Och så får man bekänna sig lite så här smådum. Och bekänna och be om ursäkt för att man hade anklagat alla andra. Men du vet det här att se men ändå inte se. Eller att inte se men ändå ha någonting runt omkring sig av det som man faktiskt försöker att se. Och det där med att slarva bort nycklar och plånbok kan ju vara lite mer besvärligt och nycklar till viss del om man inte hittar dem. För grejen är den att ofta så hittar man det. Men så vet vi att det finns saker och ting i livet som kan vara ännu jobbigare. Att ha känslan av att ha missat någonting, att förlorat någonting som inte bara handlar om ägodelar utan som har med mitt inre liv att göra eller omständigheterna runt omkring som faktiskt kan vara otroligt kämpiga och jobbiga att hantera. Det kan vara relationer, det kan vara arbete, det kan vara livssituationer på ett eller annat sätt som gör att livet vänds upp och ner. Som gör att man ser inte längre. Man ser inte klart. Utan det är som en dimma framför sig. Och så kan det också vara när det kommer till församlingen. Att få komma till en gudstjänst eller att få komma till kyrkan och på något sätt få liksom göra det där som vi kanske alltid har gjort. Vi vet hur det där funkar. Ni vet det där bibelordet eller ni vet den där personen. Och en massa vetande på ett sätt. Och att komma till en kyrka och få göra det där som man alltid har gjort. Men ändå inte riktigt se vad det är som pågår. Och det är det precis som de här lärjungarna i den här texten får vara med om. Vi har precis firat påsk så det här är ju ganska nära inpå. Den där händelsen när Jesus dör på korset. Och hur han uppstår men hur folket runt omkring honom inte riktigt anar vad som pågår. Och här möter vi två stycken personer. Som är på väg från Jerusalem till Emmaus. Och det stod att de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Så mycket runt omkring dem i tankarna som liksom bara forsade förbi utav det som man tidigare hade varit med om. Det som man tidigare hade fått uppleva tillsammans med Jesus. En otroligt omtumlande resa där man har fått vandrat nära Jesus, suttit vid hans fötter, fått sett allt det underbara och plötsligt så tar allting slut. Det blir svart. Och med stor sannolikhet så var också de här människorna i chock över det som hade hänt. De visste inte riktigt hur de skulle hantera det. Och bara det att de lämnar Jerusalem, de lämnar det bakom sig som de hade varit med om. Allt det där fantastiska, allt det där underbara, allt det där roliga tillsammans med Jesus. Och nu är det som att de lämnar det bakom sig för att bege sig ut därifrån. Ingen vet varför de beger sig till Emmaus, om de bodde där eller inte. Det får vi inte reda på. Och texten avslöjar ju gång på gång sorgen över omständigheter, vad de hade gått miste om. Sorgen över vad som hade hänt med Jesus och att han inte längre fanns ibland dem. Och vi kanske kan alla känna igen oss på det sättet, på något sätt. Omtumlande av olika omständigheter som gör att det vi kanske en gång hade med Jesus inte längre finns kvar. Omständigheterna har tagit över. olika händelser som sker i livet, livets olika skiftningar. Och man har tappat fokuset på Jesus. Man kanske till och med har tappat fokuset på syftet med kyrkan, med församlingen, med uppdraget. Och så irrar man omkring och tänker, jag ser ingenting, jag vet ingenting vad som pågår. Och allt det där, livet och kyrkan och vardagen och familjen och relationer och allting är som en enda stor gryta. Och det finns ingen liksom förståelse för vad som pågår i mitt liv. Och jag känner bara, Gud, var är du någonstans? Vad är det som har hänt? I våran tid så matas vi ständigt av dåliga nyheter. Det är knappt som man orkar titta på nyheter. För det är bara så negativt hela tiden. Så mycket sorg, så mycket smärta som sker på nära håll. Som sker utöver våran värld, över Europa. Vad som sker i naturen. Så mycket saker. Men också så mycket i våra egna liv. Alla de här frågorna välde inom lärjungarnas inre. De samtalade med varandra. Och det är så att man skulle vilja gå bredvid och bara få höra hur gick samtalet. Men jag kan ju bara gå till mig själv och veta hur jag ibland själv tänker om omständigheterna. Man skulle kunna kalla den första punkten det smärtsamma samtalet över de omständigheter som de befann sig i, men som också du och jag gång på gång kan falla in i. Men så står det ju att medan de samtalade och diskuterade så närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Helt plötsligt är Jesus där. Mitt ibland dem. Livslevande. Men Lukas, han förklarar för oss att deras ögon var slutna. Den grekiska översättningen säger att deras ögon var hindrade. Hindrade från omständigheterna så att de inte kände igen honom. Återigen, sorgen över omständigheterna hade tagit sitt grepp om deras inre så att de inte såg Jesus. Han var där, men de såg honom inte. Men sen utspelar sig ett väldigt intressant samtal dem emellan med Jesus. Där de verkar fortfarande osäkra på vem den här främlingen är. Vem är det vi pratar med? Och Jesus ställer den där frågan. Vad är det ni går och samtalar med varandra om? Jesus på samma sätt verkar lika ovetande som de om omständigheterna. Då läste vi att de stannade upp och såg bedrövade ut. Och den ena som heter Kleopas sa till honom. Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Alltså, jag älskar Jesus. För att han på något sätt fortsätter att vara ovetande. För han svarar, nej, vadå? Visst är det underbart? Nej, berätta för mig. Jag har ingen aning. Och jag kan verkligen se dem framför mig. Hur uppgivet lärjungarna bara stannar upp, tittar på människan, tittar på kameran. Men du är inte klok. Vad är det du har missat? Har du inte varit med någonting? Har du inte tittat på nyheterna hur det ser ut i våran värld? Har du inte sett in i våran församling vad det är som sker? Vi ser ju inget, det är ju ingenting. Det är bara det är mörkt, det är svart, det är liksom ingenting som sker. Hur ska vi kunna klara oss an det här? Och Jesus ställer frågan, vad då? Vad pratar ni om? Vi kan ju känna igen oss, hur det kan se ut med omständigheterna. Tufft och jobbigt ibland, uppgivet. Och där vi känner att vi kanske bara har en massa problem framför oss. Och kanske man också då vill dumförklara människor och som inte förstår mina omständigheter, som inte förstår vad som pågår i mitt liv. Nej, du kan inte sätta dig in i min livssituation. Du vet inte vad jag har varit med om. Och så är det som på samma sätt med nycklarna. Att man, men ingen fattar ju att nycklarna är ju borta. Det som ingen till synes verkar se. Och så förklarar lärjungarna för Jesus med att säga att vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Men det underbara är ju att Jesus har ju inte gått och blivit knäpp. Han är fullt medveten om omständigheterna. Han är fullt medveten om situationen. Det var ju trots allt om honom som de pratade om. Tvärtom så förklarar texten för oss att Jesus verkar tillåta oss att få berätta våra omständigheter. Han säger inte, men det, så där kan du inte säga, så där kan du inte tänka, så där kan du inte tycka. Jesus bekräftar dig och mig i hur vi känner och i hur vi mår. Jesus bekräftar oss som församling när vi undrar, vart är vi på väg någonstans? Eller Gud, var är du någonstans mitt i det här skeendet? Hur kan vi vara församling när det ser ut som det gör i den här tiden? Och Jesus dömer inte ut någon av oss oavsett omständighet. Utan han tillåter dig och mig få berätta och säga som det är. Det är beviset för en god Gud. Jag vet inte vad du växte upp med för erfarenhet av kyrkan, men ibland så får jag höra människor som säger att ja, men i kyrkan så är vi bara dömande. Man måste vara på ett sätt, man måste se ut på ett sätt, man måste bete sig på ett sätt. Har man gjort fel i sitt liv, då är det på gränsen att du får fortsätta att vara med. Men det verkar inte som det är så Jesus agerar. Eller fungerar för den delen. Utan han tål att lyssna på din och min berättelse. Han tål att lyssna på din och min klagan. När vi inte vet så är det okej för Jesus. Och sen uppstår ett fortsatt samtal. För den andra punkten skulle man kunna kalla att det är det ärliga samtalet med Jesus. Som leder oss till den tredje punkten som är det förlösande samtalet. För efter att Jesus hade lyssnat på dem så står det inte att han gick vidare och de fortsatte i sina funderingar. Utan det stod att så tröga ni är i tanke och hjärta, säger Jesus, till att tro på allt som profeterna har sagt. Och i första tanken när man läser den här texten så kan man ju tänka, Jesus, nu är du lite väl hård. Det här med att dö och sen uppstå, jag förstår ju att det är lite kämpigt ibland att förstå hur det där fungerar. Och återigen så tänker man, Jesus, tänk nu på vad de har gått igenom. Vilket trauma de har fått uppleva. Ge dem lite tid för att sörja över omständigheterna. Men det är ju inte så att Jesus är hård för att vara taskig eller för att sätta dit dem. Utan för att peka på riktningen med hela hans död och uppståndelse. För istället så försöker han få dem att lyfta blicken lite högre ovanför sina omständigheter och se in i det som Gud hade tänkt och planerat. Att få se och bekräfta det som var sagt om honom genom profeterna, genom skrifterna. Det som var sagt om honom faktiskt var sant och riktigt. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Och lägger ut texten för att ge dem en bild av att det som har skett med Jesus är sant och riktigt. Det har blivit sagt att den längsta resan en människa gör, Det är från huvudet till hjärtat. Från kunskap till en förståelse som tränger sig djupt in i hjärtat. Där jag kan bekänna att jag tror. Så mycket som vi kan basera vår kristna tro på av vetande om Gud. Vi vet väldigt mycket och vi vet väldigt mycket om hur församling ska fungera. Och det är inte så svårt heller att få göra en gudstjänst på ett sätt. Det är inte så svårt att göra samlingar för barnen eller skapa olika förutsättningar som församling. Men det är en helt annan sak när det får landa i hjärtat. Och när det får bli liv som gör att Gud kan få komma nära och göra sitt verk i våra liv. Så att det märks, att det upplevs, att det känns. Att han faktiskt är nära. För det är precis det Jesus är ute efter när han står där eller sitter där tillsammans med lärjungarna. De kände till skrifterna. Men sanningen om dem hade inte landat i deras hjärtan. Ännu hade de inte fullt ut förstått. Och de kände fortfarande inte igen Jesus. Men ändå så märker vi i samtalet att det är någonting som börjar greppa deras hjärtan. För vi läste att de närmade sig byn de var på väg till och han verkade vilja gå vidare. Är det någon mer än jag som undrar över var Jesus var på väg någonstans? Han var på väg att gå vidare. Var skulle han gå någonstans? Eller kan det vara så att hans agerande, att vilja gå vidare, egentligen handlade om att han skulle vilja få en inbjudan? En inbjudan till att få sitta ner med de här två lärjungarna. Och det är precis det som sker i texten. De säger till honom, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Det fanns en omsorg hos de här lärjungarna. Att inte lämna främlingen. Undervisningen som Jesus kanske hade haft med dem under 3 års tid. Kanske ändå hade landat någonstans här. I ett sätt att bemöta människor. Och någonting började röra sig i deras hjärtan. Och det stod att då gick de in och stannade hos dem. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt och gav åt dem. Och jag älskar det vardagliga i den här texten. För det här var ingen stund av en ceremoniell händelse. Det var ingen speciellt gudstjänstformat som präglade deras stund tillsammans. Utan det var en enkel stund vid middagsbordet. Men mitt i det som till synes inte verkar vara någonting. Det som verkar vara dolt för dem. Där sker någonting underbart. För i stunden, i närheten med Jesus. Så läser vi att då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Det är i gemenskapen med Jesus som ögon kan öppnas. Det var inte något långt borta, något frånvarande eller något diffust. Utan det var hans närvaro som gjorde att de äntligen kunde få se honom för den han var. Och lärjungarna sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss och de bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna. Brann inte vår hjärtan. Någonting väcktes på insidan av lärjungarna när de hörde Jesus, när de satt ner med honom, när de var i hans närvaro och plötsligt så kunde de får öppnade ögon för att få se att han verkligen var där och det han gjorde. För lärjungarna så blev mötet med Jesus livsförvandlande. Hans ord och hans närvaro förändrade dem. Vet du, det sker någonting i Guds närvaro. Det sker någonting när vi drar oss nära Jesus. Det sker någonting när vi inbjuder honom till att få sitta vid våran sida. När han får tala in i ditt och mitt liv. När han får peka på omständigheterna och förklara för oss. Ja, jag förstår att du ser det på det här sättet. Jag vet hur dina omständigheter är. Det är okej att få nämna dem för mig. Men jag har också en tanke och plan och syfte med ditt liv. Från att ha varit trängda med en massa frågor och funderingar så vände lärjungarnas hjärtan till en uppenbarelse utav Gud själv. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan jag uppleva att jag i alla fall har otroligt bråttom i mitt kristna liv. Bråttom att vara kristen på ett bra sätt och försöka manövrera i livet i övrigt. Att liksom någonstans få plats med Gud också. Och ibland så kanske vi också har lite bråttom med att vara församling. Så bråttom att vi kanske ibland missar vad allting handlar om. Eller missar vad Gud faktiskt vill göra. För vet du, där två eller tre är samlade är han mitt ibland. Vet att Gud är här just nu. Vi talar inte, vi sjunger inte för att Gud ska komma. Han är redan här. Och när du och jag väljer att stanna upp, dra i handbromsen, när vi som församling inte bara forcerar med våra gudstjänster för att få till en gudstjänst. För återigen, det är inte så klurigt att få till en gudstjänst. Men när vi väljer att dra i handbromsen, stanna upp, så kanske det till och med så är att Gud får möjligheten att dyka upp och få göra det han också tänker och vill. Där vi skapar plats och utrymme för Gud att göra någonting mer. I onsdags när vi hade bönesamling skulle jag vilja uppmuntra dig till att komma på våra bönesamlingar. Det är bra samlingar. För Gud dyker upp. Då sitter jag där nere och så får jag en bild för mitt inre. Och bilden jag får, det är att ibland när man är vid stranden och leker med barnen, höll jag på att säga. Ibland leker man ju själv, får man ju erkänna. Och gräver i sanden. Man vill gräva de här groparna. På Böda strand till exempel. Fantastisk sand. Och så gräver man och gräver man och gräver man tills det börjar att komma lite vatten. Och det är fantastiskt. Och jag fick den där bilden och upplevde någonstans att så kan det vara i det kristna livet. Att vi gräver i våran tro. Vi längtar och vi försöker göra det bästa med våran kristna tro för att hålla någon slags en känsla av att det kommer något slags flöde utav vatten. Men i bilden så såg jag mig gräva mera. Och ni vet, när man gräver mer vid havet, då kommer plötsligt vattnet. Och det gör att det sväller upp liksom och väller upp. Och tar över. Och det blir en större grop. Kanske det är så för någon utav oss här. Att vi gräver en grop och så nöjer vi oss med det lilla vattnet som vi får. Och så tänker vi att that's it. Det är vad Gud vill ge mig. Men jag skulle vilja uppmuntra dig och mig till att fortsätta att gräva. För jag tror det är så att Gud vill ge mer. Och jag pratar inte om andliga kickar. Jag pratar inte om flummeri, någon slags andligt flummeri. Det jag pratar om, det är liv och relation med Gud genom sin heligande. Hur Gud kan få större utrymme i ditt och mitt liv. Där Gud kan få större utrymme i oss som församling. Till att få göra det där som bara han förmår att göra. Så att vi inte går ifrån kyrkan och tänker att men idag var det hyfsat bra sång. Idag var predikan lite bättre än förra söndagen. Det var synd att det inte var så mycket fika idag. Alltså vilket vackert väder det ute. Jag skulle suttit i båten istället. Utan istället säga, Gud, kom. Gör ditt verk i mig. Jag vill se mer av dig. Och precis som det var för lärjungarna så tror jag det är för dig och mig och för oss som Guds församling att ju mer vi spenderar tid i Guds närvaro så kan våra ögon få öppnas så att vi kan få se den han verkligen är. Så att vi också kan få säga, brann inte våra hjärtan. Brann inte våra hjärtan. När han förklarade för oss. När han undervisade för oss. Ingenting handlar om att det ska forceras fram. Eller tvingas fram. Ja, funkar inte så. Jag tror inte på det. Utan skapa utrymme för Gud. Att göra det han förmår att göra. Där vi inbjuder den helige ande. Där vi väntar på honom. Sen jag flyttade till Stockholmsregionen så har jag insett att vi är ett otroligt stressat folk. Som springer till pendeln, springer till tunnelbanan när det kommer en minut senare. Men ändå så springer vi. Och ibland så gör vi så med våran kristna tro också. Och ibland så gör vi så också som församling. Men jag tror att Gud vill inbjuda oss till någonting djupare. Till någonting mer. Eugene Peterson, han som är författare till bibelöversättningen The Message Bible. Han har sagt så här. God cannot fit into our plans. We must fit into his. Vi kan inte försöka få in våra planer i Guds, liksom, där. Utan hur Gud, att vi får följa honom i det han vill och det han tänker. Att inte bara säga, Gud, idag vill jag ha det här och det här och det här och det här. Utan istället säga, Gud, vad vill du ge mig idag? Jag är tillgänglig. Jag vill ta del av din plan. Jag vill ta del av dina tankar. Jag vill ta del av dina drömmar. För mitt liv, för min familj, för mina omständigheter, för dem jag har runt omkring mig, för min familj. Vilka är vi i berättelsen? Ja, på ett sätt är det ganska självklart. Men ibland så tar vi platsen från Gud. Att försöka lösa hans ärenden. Och istället skulle vi behöva bli som lärjungarna som sitter där. Som inbjuder Jesus in i våran vardag. Och där han får göra sitt verk i oss. Genom att vi lyssnar, vi väntar. Vi tar del av det han säger och det han gör. Så att vi inte blir trängda. Så att vi inte missar det Gud gör. Och vet ni, jag tror Gud gör saker och ting i våran församling. Jag tror han gör det redan nu. Och jag tror han vill fortsätta att göra det också. Så den här predikan, det handlar om att få se rätt. Och att få ana Guds närvaro i våra liv. Och kanske det är så att du har förlorat synen på Jesus. Du ser inte längre av olika omständigheter. Men då är inbjudan också idag att vi kan få sätta vårt ankare i Jesus. Att vi kan få ha vårt hopp i Jesus. Men framförallt att vi ger utrymme för en helig ande att verka. Och jag tänkte vi ska göra det nu. Och jag tänker ni får jättegärna bara resa er upp här i lokalen.